Svenska Yle presenterar Mina böcker med Mark Levengood.
Det är en vacker och lummig villa förort, alldeles nära Arabiastranden någonstans. Så det är så här röda hus med vita knutar.
Han är nu på väg för att träffa dagens gäst och ta reda på vilka böcker och läsupplevelser som har gjort avtryck i just den här personens liv.
Här bor en skådespelare som heter Tobias Siliakus som jag faktiskt medvetligen aldrig har träffat. Jag tror att han har ett stort läsintresse. Han verkar som skådespelare väldigt intelligent och det finns ju ingen anledning att tro att det ska på annat sätt som människa. Jag vet faktiskt inte. Jag brukar alltid göra en gissning på en boktitel som jag tror att den här människan har i sin bokhylla. Och nu, jag nu vet om honom att han är finlandssvensk manlig skådespelare. Då är jag nästan 100% säker på att han någonstans har ett ganska dammigt exemplar av Stanislavskis En skådespelares arbete med sig själv. Och om jag konfronterar honom så kommer han lite lamt att hävda att han har läst den. Vilket jag inte kommer att tro, och han inte heller tror att jag tror riktigt. Så tror jag. Hej, vad kiva.
Hej, välkommen.
Tack.
Stig på. Det är Zorro.
Skådespelaren Tobias Siliakus har synts på teaterscenen, på film och på tv. Han spelade huvudrollen i thrillern Hypnotisören, regisserad av Lasse Hallström, och sågs i HBO-dramat Björnstad, där han spelar en hårdför hockeypappa.
Men medan du plockar nu, Tobias, vi måste börja med att utreda hur vi känner varandra. För vi har aldrig träffats.
Nej.
Men vi är båda svenska, vi är finlandssvenskar i alla fall. Men din kusin är min goda vän.
Så är det.
Och hon är en av de få som jag hånglar med. Så jag hånglar med din kusin.
Okay.
Det är det närmsta släktskap vi kommer. Det var hemskt unga.
Ja.
Men vi sitter i ditt vackra hem. Och jag ser att böckerna har en central plats här. Jag räknar till minst 3 bokhyllor här.
I nedre våningen så finns det 4 övrigt. Där liksom barnen har alla varsin. Där finns ju en massa annat skräp och inte bara böcker. Men också böcker. Nog.
Men jag såg i vardagsrummet så att det var en bokhylla som ser ut att vara mest säkert kopplade till ditt yrke.
Ja, så är det nog. Där finns pjäser, alltså klassiker och modernare pjäser, sånt som man liksom samlar på sig under åren, lite som jag hittade i farföräldrarnas bokhylla i tiderna och det där. Och sen också sånt som jag har köpt själv, och sen finns där en del facklitteratur, det vill säga teatervetenskap och teaterteori och lite biografier och sånt. Och sen lite sådana liksom böcker som på något sätt på annat sätt relaterar till det.
Det här brukar jag inspirera till lite senare programmet, men vi får ta det nu. Eftersom när jag står utanför ditt hus så brukar jag alltid gissa på en titel som jag är rätt säker på att en människa kommer ta i sin bokhylla. Och när det kom till dig så var jag nästan 100% säker att någonstans i din bokhylla står Stanislavskis En skådespelares arbete med sig själv.
Jag har nog skådespelars arbete med rollen har jag.
Ja,
skådespelars arbete med sig själv tror jag inte att jag har nu. Jag har haft den liksom lånad, men det där. Men andra Stanislavski nog.
Och frågan är, har du läst den?
Ja, faktiskt den med rollen har jag faktiskt läst. Ja. Fast det tog nog ett tag.
Min gissning var att du skulle hävda att du har läst den, men jag skulle inte tro på det. Men nu kände jag att jag trodde lite när du sa det.
Alltså jag måste, men saken är att jag har läst den i stycken och i bitar. Alltså, för i tiderna, Martin Kurtén som har översatt den var min professor på teaterhögskolan.
Okay.
Så han tvingade oss nog att läsa utvalda delar av den redan då.
Ja.
Och sen höll jag själv en grundkurs i det där skådespelarbetet på teaterhögskolan. Då plockade jag faktiskt fram den igen och läste den. Men han är på jättekan och säger att det kan finnas sjok där som jag inte har läst.
Nej, men då landar jag ändå ganska rätt i min gissning. Men du säger att teatertext är pjäser. Alltså, ännu i min ungdom så vi gick faktiskt in och läste pjäser. Jag minns att vi läste Shakespeare till exempel, Romeo och Julia.
Ja.
Så skulle man kunna liksom lite. Man skulle kunna liksom, i alla fall citera de första raderna av Hamlets monolog om att vara eller inte vara.
Ja.
Mån edlare. Jag vet inte om jag ska fortsätta ganska länge.
Du kan det ännu också.
Ja. Att vara eller inte vara, det är frågan. Och medlare är att stilla tåla ett våldsamt ödes alla ryck och stötar eller ta till vapen mot ett hav av
Jag borde kunna fylla i nu.
Ja, nu är det inte som du kommer in.
Nej, i Hamlet i tiden. Men alltså jag kan ingenting sånt här. Alltså att citera vare sig dikter eller liksom kända monologer. Jag har liksom aldrig på något sätt fastnat. Förstås, jag menar, jag har lärt mig utan till tonvis med text för olika pjäser, men i synnerhet ju äldre man blir, desto mer glömmer man genast när pjäsen är slut, så då hade stuckit. Men överlag så hade det gått lite umode på något, tycker jag, det att man kan citera saker. Alltså.
Jo, det kan också vara ganska irriterande. No, det blir ganska självgott om någon förstår citera jättelänge. Jag vet inte, men sen har du en bokhylla med pocketböcker och sen har du hylla med romaner i alla former. Nu är grundfråga. Är bokhyllor ett ställe för böcker som man tycker om, eller är det böcker som man har ambitionen att en dag läsa?
Nu är det någonstans liksom böcker man har samlat på sig, och här är ju då liksom både mina och min hustru Lindas och förstås våra gemensamma i viss mån böcker vi har haft innan vi träffade varandra, så att i något skede så slogs de ihop. För mig är det nog ett ställe för böcker som jag tycker om, och ibland i viss mån ett ställe för liksom lite så här dåligt samvete också för böcker som jag inte har läst. Jag kan gå och titta att fortfarande har jag inte läst den där boken. Alltså för att jag har ett lite så här, vad ska jag säga, komplext förhållande på det sättet till litteratur. Att det finns jättemycket sådant som jag, liksom, jag tycker att jag borde läsa mer än vad jag gör. Och att läsande har minskat i takt med att man har börjat prenumerera på fler och fler streamingtjänster och det där gått över till att se på serien.
Men är det nu automatiskt en dålig sak? Alltså, om du ser yrkesmässigt, så det produceras mer än någonsin tidigare. Det vill säga att du får mycket mer arbetstid.
Absolut. Nu är det ju lite så här, en god bok är som god mat. Alltså på det sättet att ändå så finns det någon sådan känsla, en annan känsla av välbehag när man har läst en bok. Och någon känsla av att jag mår bra av det här, jämfört med ändå mycket som man tittar på, som ändå blir mer som snabbmat, liksom, att man faller för lockelsen och att det är ganska snabbt tuggat och att det inte liksom lämnar egentligen
så mycket spår. Väldigt bra liknelse. För det är också det att om du läser en bok som verkligen tar tag i dig, och du känner att den här boken förändrar mitt liv, och sen slutför du den boken, så då tycker du faktiskt att du har blivit en lite bättre människa.
Ja, man klappar ju sig själv lite på axeln.
Faktiskt. Däremot, jag tycker du ska släppa ditt dåliga samvete. Ja. För det finns för många böcker, du kommer inte hinna. Ja. Vad lever vi? 80-90 år, vi kommer inte hinna. Ja. Utan jag tycker att all läsning måste vara lustbetonad. Mm. Så jag tycker egentligen att du ska plocka ut de tittarna som gör dig dåligt samvete. Och säga bara så här, vi ses i nästa liv. Och så bara ger du upp den grejen och fylla med lust.
Fast jag kan inte göra det för Linda. Det är Lindas kära böcker som hon har läst. Så jag kan inte slänga bort.
Hon kommer aldrig märka det. Det är liksom det.
Ja. Men det är bra. Det här är liksom Marx bokterapi.
Ja, men säg en bok här som ger dig lust.
Vi tar här första här. Den här. Jag vet inte om det är lust eller liksom, men någonting som ändå liksom slår så där riktigt hårt. Och det är ju någonting som har träffat ganska många också. Det vill säga Knausgårds Min kamp.
Karl Ove Knausgård, Min kamp. Det här är del 1 av typ 5 eller 6.
Ja.
Och har du läst dem alla?
Jag har läst dem alla, ja. Och tycker att det var en ganska ojämn serie. Så där är liksom, de tre första var bra. Och 4 och 5 var jag lite besviken på, och 6 var liksom både bra och dålig.
Och på vilket sätt förändrades ditt liv när du avslutade sista boken i serien Min kamp?
Jag hade, framförallt skulle jag väl säga att det blev, så som böcker kan vara på något sätt, en dörr till någonting annat, till någonting i en själv. Det vill säga någonting i Knausgårds förmåga att beskriva, kanske framförallt sin egen barndom och ungdom, lyckades lirka upp dörrar och liksom återkalla minnen från min egen barndom som jag inte hade haft riktigt. Så att den fick liksom på något märkligt sätt, genom att vara så specifikt personligt hans berättelse, så var det någonting som ändå gjorde att jag kunde liksom emellanåt bara lägga ifrån mig boken och plötsligt komma ihåg saker från min egen barndom.
Men har du läst Spaning efter en tid som flytt?
Nej.
För det är väl egentligen samma upplägg där. Ja. Det är ju också ändlöst många sidor. Och småningom så landar det att han träffar en Madeleine-kaka som man bor med någon av hans barndom. Ja. Det var en kort version.
Ja. Ja, men det är ju helt galet. För han skriver, på något plan är det ju fruktansvärt tråkigt. För han kan ju skriva 100 sidor om hur han tvättar ett badrum.
Ja.
Men så är det någonting i det där som att han liksom, det är nästan någonting sånt att man liksom vävs in i någon sån här liksom, man blir rådd i huvudet. Ja. Av att liksom, av att det bara fortsätter och fortsätter, för att sen med en mening så kan han liksom träffa en i solarplexus och så sjunker man ner i någonting.
Carl Ove Knausgård och min Kampia. Här är nu ett stycke där hans pappa nyligen har dött. Och så håller han på att städa ut sin farmors hem där den alkoholiserade pappan bodde i slutet av sitt liv. Carl Ove tömmer och rengör ett av husets badrum. Han skrubbar de kakelplattorna som är ingrodda av smuts. Och det tar en och en halv timme att få dem rena. Och då, medan han skrubbar och städar, kommer minnena från barndomen tillbaka till honom. Så här skriver Knausgård i Rebecka Alsbergs översättning. När jag var liten var jag rädd för badrummet här nere. Cisternen, som nog var från 50-talet, av den typen som har en metallspak med en liten svart kula på sidan, hängde alltid upp sig och stod och brusa länge efter det att någon hade spolat. Och det bruset som kom inifrån mörkret på våningen där ingen var, som stod tom med den blå rena heltäckningsmattan. Kapprummet med ordentligt upphängda kappor och rockar, hatthyllan med farmors och farfars hattar och skohyllan med deras skor, som i min fantasi föreställde något slags väsen. Det gjorde allt på den tiden. Och med sin gapande trappa upp till våningen ovanför skrämde mig alltid med en sådan kraft att jag måste använda hela min övertalningsförmåga att trotsa det och gå in i badrummet. Jag visste att det inte fanns någon där. Jag visste att suset bara var ett sus, att kapporna bara var kappor, skorna bara skor, trappan bara trappa. Men antagligen var det så att den vetskapen bara förstärkte känslan. För det var ensam med allt detta jag inte ville vara. Det var det jag var rädd för som de döda icke-väsendena förstärkte upplevelsen av. Fortfarande kunde jag känna rester av det sättet att betrakta världen. Toalettsitsen såg ut som ett väsen och handfatet och badkaret och sopsäcken, denna svarta glupska mage på golvet. Just den här kvällen blev dock åter obehaget inför det påträngande. Eftersom farfar hade fallit omkull här och eftersom pappa hade dött uppe i vardagsrummet dagen innan och det döda hos dessa väsen förenade sig med det döda hos dem, min far och min farfar. Hur skulle jag kunna hålla den känslan ifrån mig? Tja, det var bara att skura det. Skura och skrubba och gnida och gno. Se hur varje kakelplatta blev ren och blänkande en efter en. Tänk att allt som hade ödelagts här skulle återställas. Allt. Allt. Och att jag aldrig, inte under några omständigheter, skulle hamna där han hade hamnat.
Men alltså känslan som man ibland kan få, alltså jag menar, så han skriver väl så personligt om sitt eget liv, men att man ibland kan få det, herregud, den där människan skriver ju om mitt liv, eller det är ju som jag. Och,
ja.
Och den känslan fick jag med den här första boken, när jag satt i Stockholm, jag var i Stockholm och jobbade, och det där, och satt på Söder i en lånelägenhet. Så handlade det om en man som kommer från ett annat land, flyttar till Stockholm, har en fru som heter Linda, precis som jag, har tre barn, en massa saker som bara sådär, så sitter jag och läser och så inser jag mitt i allt. Då satt jag alltså vid, på Bläcktorns gränd uppe på, där vid nära Mariatorget, ja. Och så precis så inser jag att han när han skriver sitter han på Bastugatan, liksom bara ett stenkast därifrån, ja. Och då är det sådär liksom att plötsligt är det så att man börjar titta sig omkring och säga, vad är det som händer här? Att det på något sätt, men det är ju som horoskop eller någonting. Man vill läsa in de där likheterna. Man vill säga, att det här och det här.
Men jag tror att...
Det får ni klippa bort. Man kan ju inte jämföra Knausgård med horoskop.
Jo då, det kan man göra. Det funkar om man tror på det. Ja. Men jag tror det var H.C. Andersen som sa att du märker när du läser en god bok att den egentligen läser dig.
här vet jag inte om du känner till Larry Silvan, hans bok Dikta. Säger det dig någonting?
Larry Silvan ger ett eko från ett långt förflutet, men han tog, eller...
Han tog livet av sig.
Han tog livet av
bara
sig.
21 år gammal, ja. Och det här är liksom... Och då gavs den här diktsamlingen ut postumt efter hans död.
Larry Silvan.
Han var så Ekenäs. Han bodde i Ekenäs. Och det här vi talar liksom 70-tal nu.
Ja.
Och då gavs den då ut. Han skrev dikter som var så ganska samhällskritiska och det där. Och delvis politiska och ganska så där miljö... liksom redan i ett tidigt skede liksom så miljöförstörelsen omkring sig och skrev ganska argt men också poetiskt vackert om det och mycket om det här småstadshelvete om att vara liksom en udda fågel i en småborgerlig liten ort och det där. Och den där boken hittade jag när jag själv gick i teaterhögskolan i början av 90-talet och hade då själv ett antal år tidigare flyttat från Hangö som då är grannkommun till Ekenäs och så hittade jag den när jag skulle hitta material för en sån här egen föreställning som jag skulle göra. Och så läste jag den och den drabbade mig faktiskt ganska hårt. Då så gjorde jag en monologföreställning med Larrys dikter och sen också egna texter som jag hade skrivit.
Alltså Larry föddes 1955 och dog 76 och bodde då i Ekenäs. Ja. Och när det lilla jag läste här så... känner jag en klang av ett sent 60-tal till ett 70-tal. Kan du inte läsa den där dikten som är på sista sidan där?
Jag är universums barn, solnedgångens barn. Jag står ensam och ser min generation gå vilse i en vansinnig labyrint av maskiner och bestämmelser. Och det här är egentligen bara ett utdrag ur en av hans dikter. Men här finns en som, eller här finns ju många, men han har liksom, här finns, å ena sidan finns en rasande dikter där han skriker och svär och säger att han inte är medborgare av Finland och inte av något jävla land någonstans och hatar hela civilisationen och världen. Men sen å andra sidan har han så otroligt vackra dikter där han där bland annat en katt som han har som han skriver otroligt vackert om och det där också en kvinna som han aldrig någonsin vågar, tror jag, bekänna sin kärlek för. Och sen om sin mor. Och det är den här dikten om sin mamma som jag försöker hitta. Vi ska se där. Här är den här dikten som han har skrivit till sin mamma. Som jag tycker är fin. Om du någonsin befinner dig utanför universum. Och jag någonstans i universums djupaste upphörande. Kommer jag ändå alltid ihåg dina händer. Som plockar fram alla möjliga matvaror för att ge dem åt mig. Bara därför att jag en gång låg inne i din mage och sparka.
Men vi går fram till en lite mindre klassisk bok, men som också är intressant. Lars Kepler, Hypnotisören.
Ja.
Varför har du valt den?
Där är jag på pärmen.
Är det du? Jaha! Men har du så här blå ögon? Eller?
No, nu är de ju nästan, men att kanske det, om resten görs svartvitt som det
här. Nu säger jag ju att nästa bok är Björnstad av Fredrik Backman, och då börjar jag se ett mönster i den här lilla högen.
Jag tänkte att det är ju intressant förstås att när litteratur också inte enbart är det som man läser, utan det som sen också omvandlas till någonting annat. Det där är förstås båda böcker som har gjorts till film respektive tv-serier som jag själv har medverkat i. Och det finns ju förstås andra böcker i hyllan som har gjorts till både då film och det där teaterföreställningar som jag har medverkat i. Och de får ju förstås de blir ju speciella och minnesvärda på ett annat sätt.
Ja.
Än det som man bara har läst. För att sen när någonting flyttas från bok och stöps om, ofta ganska så kraftigt, och blir ett filmmanus och sen ännu från filmmanus görs om till själva filmen och sen liksom blir förevigat på något sätt där, så blir det alltid så här märkligt att på något sätt återgå ibland och titta på förlagen.
Hypnotisören är ju på det viset en ovanlig bok, att den är skriven av ett författarteam. Det är Alexandra och Alexander Andrei.
Andorin, ja.
Precis, ja.
Jag kan inte liksom egentligen frångå den här, där man talar liksom om böcker och projekt kanske mera, för att den här hypnotisören är någonting som skulle vara liksom inledningen på en svit av många filmer och sen Och sen blev det inte så, så att den är liksom kopplat både positiva minnen och besvikelser kring just den här Kepler-serien. Men just den här var ju jättespännande att få göra. Det var ju en första sån större grej som jag gjorde i Sverige och det där, och fick möta stora filmskapare och det där, och det var ju spännande på många sätt och vis. Mm. Och därför är den där nog viktig för mig också, den där förlagen.
Jag förstår det. Och Björnstad måste också vara viktig.
Och också där. Björnstad, ja.
Det är alltså Fredrik Backman som brukar skriva lite lättare genre i vanliga fall.
Ja, det där är ju nog hans, ska man säga, säkert liksom tyngsta eller allvarligaste bok. Har du läst den?
Jag har inte läst den, däremot ja. jag har sett tv-serien och ja. Du var väldigt bra i den. Du är väldigt elak i
ja,
serien.
Ja, ja.
Det måste vara svårt, för du verkar rätt inte elak.
Ja, jag blir ju liksom glad. För något sätt verkar det nog på senare tid har jag fått just liksom mer och mer av den, av den varan. Jag vet inte varför, men det är ju trevligt att kunna... Jag menar, ofta är de ju mer komplexa än de glada och snälla karaktärerna. Men det var roligt och spännande projekt på många sätt och vis.
Men då finns en annan bok på det här bordet som jag måste plocka fram.
Ja.
Kalevala.
Ja.
Varför har du valt den boken?
Kalevala var ju för mig länge nog en blind fläck, så att säga. Jag visste ganska lite om det egentligen. Men sen är det via jobbet för det där. För alltså bara några år sedan så blev jag ombedd till frågan om att vara med om att skapa en musikteaterföreställning av Kalevala. Tillsammans med regissören Jakob Höglund och min kollega Robert Kock som är skådespelare och kompositör. Och vi hade jobbat tillsammans tidigare på teaterhögskolan och gjort en musikteaterföreställning med Shakespeares, sex av Shakespeares tragedier. Mm. Och där jag då hade skrivit alltså sångtexter. Och då var arbetsfördelningen detsamma med det här för då Åbo Svenska Teater. Och det var en ganska stor sak att ta sig an på något sätt när man, jag menar, jag har ju upplevt att jag är jättebevandrad överhuvudtaget liksom i den finska litteraturen, så där, de klassikerna och sådär. Så det här var nog liksom att hoppa på sätt och vis i djupa änden av bassängen. Att ta sig an den och skriva då alltså helt ny text, men utgående från Kalevala. Så att vi gjorde liksom dramatisering där den talade texten är från ursprungsverket, men alla sånger är nyskrivna. Mm. Och då kom jag då i kontakt med den här och läste den då både på svenska och finska och gick på djupet. Så den där läste förstås många gånger i och med det jobbet. Och det kändes som en jättespännande sak att plötsligt liksom dyka ner. Visst hade man liksom ett hum om de här karaktärerna, för någonstans hade man plockat upp det. Men som svenskspråk i Finland så utsätts man ju inte för Kalevala i skolan. Man aldrig att man skulle läsa den eller någonting. Utan det är nu bara vad man råkar snappa upp här och där.
För jag har precis samma erfarenhet som du, att Kalevala var liksom, apropå... Saker som jag kände att jag borde känna till det, men jag orkar inte. Ilmarinen, visst, och Väinämen, visst. Men sen gav Lars Huldén ut en ny översättning med sin son som kanske heter Mikael.
Han heter Mats.
För att den versionen är något så fruktansvärt bra. Ja. Alltså den, jag sitter och, jag trodde aldrig jag skulle komma till läsa Kalevala, men i den versionen, den är så rolig och den är så sorglig och den är så vacker. Vet du vad vi borde göra? Vad som leker mig i hågen? Börja sjunga gamla sånger. Låna röst åt våra runor. Visa våra släcklenoder. Sjunga de som de har sjungits. Orden saftar sig i munnen. Sängner samlar sig och faller. Far som forsar över tungan. Dillrar mellan mina tänder. Med de här orden inleds då Kalevala, vårt nationalepos, här i översättning av Lars Huldén och hans son Mats Huldén. Det här bygger ju på de gamla finska folkdikterna som samlades ihop på 1800-talet i östra Finland och Karelen. Det var läkaren och språkforskaren Elias Lönnroth som han gick ju delvis från stuga till stuga och satt och lyssnade och skrev upp och lade till lite eget också. Kalevala innehåller urgamla skapelsemyter. Goda hjältar, onda makter, magi och mytiska föremål. Så här fortsätter det sen. Kära
bror och hederspojke, vi som växt upp tillsammans. Kom, så sjunger vi en parsång, flätar samman våra röster, du och jag, när vi är båda, inte en och en som oftast. Allt för sällan får vi råkas sitta i varandras sällskap, uppe i vår magra utmark här i Nordens karga nejder. Hugg då tag i mina händer, fläta fingrarna i mina. Skönt ska vi två sedan sjunga våra vackra, långa låtar. Vi ska sjunga för de unga, allt vad de behöver veta. De som växer upp bland oss och ska bli det nya släktet. Orden som vi har fått ärva, visor som har blivit funna under Väinämöinens bälte, under Ilmarinens äscha, mitt på Kaukomielis svärdsudd, där som Joukahainen skjutit, runt om åkrarna i Pohja, högt bland Kalevalas moar.
Apropå saker som är väldigt positiva överraskningar litterärt, så Kalevala var just en sån för mig. Och jag tycker också att man, alltså du har rätt att det alltid varit kopplat mer till den finska delen av befolkningen, men vi bär på så mycket tankegods. Jag tycker jag lärde mig så mycket om vår egen kultur genom att läsa det. Och jag tänkte att men det är därför vi håller på det här. Ja. Jag hade inte undrat på att det är så komplicerat. Liksom det.
Nej, ja, absolut. Nej, alltså det är jättefint. Men har du läst, du känner till Anders Larssons Kalevala förlata?
Jo, den är också läst. Det var väldigt mycket gott humör i den. Men jag kan ju inte säga att det blev samma upplevelse. Nej. Det var inte så att jag liksom fick torka bort en tår, vilket jag ibland får göra i riktiga Kalevala. Kalevala, det är en bok som jag bara kan rekommendera. Som du också, som jag uppfattar, tycker
att verkligen. Och sen blev det dessutom, det blev en jättefin föreställning som jag också hört till de där som jag har varit jätteglad över att ha medverkat.
Min sista uppgift är att utifrån din bokhylla göra en fullständig analys över vem du är som människa. Alltså en snabb reflektion. Du läser fruktansvärt lite kvinnliga författare.
Jag vet, jag sitter själv och tittar på det. Men det är inte riktigt sant. Alltså, för jag har tagit mig an på senare tid. Jag har faktiskt vinnlagt mig om att börja läsa mera. Alltså jag, vissa så här beslut som jag nog har gjort. Till exempel så slutar jag. Jag läste deckare. Jag har deckat knarkare ända till för ungefär 10 år sedan. Och sen, vad heter den beslutet för att nej. För det var liksom på något sätt snabbmaten. Och så tänkte jag att nej, nu slutar jag läsa det. Och i något skede för ungefär 3 år sedan så märkte jag att shit vad jag läser lite kvinnliga författare. Och sen började jag ta mig an lite mer. I synnerhet nya finlandssvenska kvinnliga författare jag började läsa mer.
Har du hittat någon som är läsvärd?
Ja.
Politiskt. Johanna
Holmström till exempel är en som jag tyckte jättemycket om. Till exempel Själarnas ö.
Johanna Holmström. Ja.
Sara Enholm Hjelm. Ut en jättefin bok för ett år sedan ungefär som jag läst. Så vi försöker plocka in lite mer. Men ja, I know.
Okej, men nu häftar jag hårt här, men jag tror att utifrån din bokhylla så ser jag konturerna av en man som lever väldigt stadigt i det förflutna, i vem han förväntas vara och borde vara, men som i sig faktiskt och sina bokval odlar ett frö som spirar till vem han vill vara.
Intressant. Vill du att jag ska kommentera det på något?
Nej, inte egentligen.
Det är ju din tolkning.
Och det är ju det som man brukar säga om böcker, att böcker är det snabbaste sättet att leva många olika liv på.
Ja.
När vi nu har så få liv att leva på. Liksom, så att det, men där kan man se vem jag skulle vilja vara.
Just det.
Du har lyssnat på Mina böcker med Mark Levengood som träffade Tobias Siljakus. Producent är Erik Sjölin och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Svenska Yle.